blankt. Så att man kommer nära historien på ett sätt. Och med tanke på den här dramatiken runt den här platsen, att det är en gammal strandvall och berättelsen om skelettfynden och sånt, så man kommer väldigt nära historien.
Kan det här locka besökare dit nu, objudna och inbjudna sådana?
Ja, objudna tror jag inte, för det är inte så lätt att hitta grejer i Sandön. Men däremot så gör det ju en annan dimension till de människor som tar sig ut i Sandön. Och Hembygdsföreningen och Gotlands museum kommer ju berätta den här historien, både på museet i Visby men också ute på Sandön. Så att de förnyar utställningen där utifrån våra rön. Så att,
Johan Rönnby, professor i arkeologi i Södertörns högskola. Tack för att du var med och berättade om detta fynd vid Gotska Sandön.
Studio 1 kvälls första timme är därmed slut, men i vanlig ordning är vi tillbaka igen efter nyheterna, och då handlar det bland annat om NATOs utrikesministrar möts. USA kallar oron kring det amerikanska engagemanget för hysteri. Men nu nyheterna med Johan Hellström.
Och här är Ekot. I USA och på många andra håll så har det varit stora ras på börserna idag efter president Trumps besked igår att omfattande handelstullar mot omvärlden ska införas. Stockholmsbörsen stängde på minus 3,4% och i USA stängde tekniktunga Nasdaq på minus 6% och Dow Jones på minus 4%. Jens Magnusson, chefsekonom på banken SCB, säger så här om raset på de amerikanska börserna.
Ja, men det är ju stort. Det är inte ofta som vi pratar 3, 4, 5, kanske 6% nedgångar som vi såg idag. Och just för amerikanska börsen så får man väl backa tillbaka till 2020 för att se ett lika stort ras på en dag. Så att det här är det ovanligt. Det är den typen av nedgångar som man bara ser när någonting ganska extraordinärt har hänt. Någon typ av chock mot ekonomin. Och det är ju den här tulldiskussionen som vi är inne i nu.
Man kan inte se det som en överreaktion på marknaden här?
Kanske, det vet vi ju inte. Det kan naturligtvis svänga tillbaka lite imorgon. Men jag tror att det blir, jag tycker snarare kanske man kan säga att vi har sett en underreaktion på marknaderna de senaste veckorna som har byggt upp till det här. Och många marknader har ändå tagit det med ett förvånansvärt lugn. Men nu blev det verklighet och då fick man en del av det här återspeglat i dagens börskurser då. Så att jag skulle inte säga att det är en överreaktion, men däremot så vet vi ju ytterst lite om hur det utvecklar sig framöver. Kommer det goda nyheter så kan det svänga uppåt igen och då kan man säga att det var en överreaktion, men kommer det fortsatt dåliga nyheter så kan det gå mera neråt.
Så SCBs chefsekonom Jens Magnusson som intervjuades av Ola Jan och Dunkers i Studio 1 kväll. Och i London sa idag premiärminister Keir Starmer att ingen tjänar på ett handelskrig och att förhandlingar om handel mellan USA och Storbritannien fortsätter.
Decisions we take in coming days and weeks will be guided only by our national interest.
Besluten vi nu tar handlar om vad som är bäst för Storbritannien, sa Keir Starmer inför representanter för det brittiska näringslivet som samlades på regeringskansliet Downing Street på torsdagsförmiddagen. Tullarna är dåliga, men det kunde varit ännu värre, är annars ett genomgående tema i de brittiska kommentarerna idag. 10% för Storbritannien är trots allt lägre än vad många andra länder fick, hälften mot EU till exempel. Storbritannien har heller inte samma stora handelsöverskott gentemot USA som flera andra länder. Men inte minst bil- och läkemedelsindustrierna är bekymrade. Den brittiska regeringens strategi har varit att ligga lågt med högljudd kritik mot USA och istället satsa på förhandlingar. Sådana pågår fortfarande, försäkrade Keir Starmer.
They continue and we will fight for the best deal for Britain.
Pontus Mattsson, London.
Och vid en presskonferens i kväll svensk tid så presenterade den colombianska regeringen sina planer på att köpa det svenska stridsflygplanet JAS Gripen. Lotten Collin är vår Latinamerika-korrespondent.
Ja, det var en pressträff med försvarsministern, Colombias försvarsminister Pedro Sanchez, Sveriges ambassadör och även Saabs vd var på besök, var med och en hel del personer från flygvapnet. Och ja, man berättade att man har skrivit en avsiktsförklaring, en överenskommelse om fördjupat försvarssamarbete. Man sa också att man kommer köpa mellan 16 till 24 stridsflygplan, JAS Gripen. Det var en hel del som inte är klart också. Det är inte klart när de här planen ska levereras. Det är inte klart exakt prislappen. Saabs vd sa att man kommer börja förhandla om det nu. Att det är några månader framåt innan man skriver under liksom det slutgiltiga kontraktet. Men att man har kommit ändå ganska långt får man förstå det som, eftersom att de gör den här pressträffen.
Rapporterade vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Så Sverige idag väckte så kallad bevistalan mot en 14-årig pojke som misstänks för mordförsök efter en knivattack på en kvinna i Borås i januari. Pojken har varit aktiv i chattforum på nätet där medlemmarna uppmanas att begå våldsdåd. Åklagare Louise Bremander.
Det är en medelålders kvinna som i januari i år blir överfallen och knivhuggen i ryggen. Han livesände eller livestreamade själva händelsen.
14-åringen är omhändertagen av socialtjänsten och i det beslutet framgår att han varit med i olika chattgrupper på nätet och haft material som kopplas till högerextremism och internetrörelsen No Lives Matter som uppmanar medlemmarna till våldsdåd och sprider manualer på hur man ska göra. Åklagare Louise Bremander igen.
Om det skulle vara ett motiv till händelsen eller en del av anledningen till dådet, det kan inte jag svara på i dagsläget.
Tingsrätten håller bevistalan, parter och ombud kallas till sal 14.
Samtidigt hölls idag en bevistalan i ett liknande fall där en man i 80-årsåldern med rullator knivhöggs i ryggen i Hässelby i västra Stockholm i höstas. Misstänkt är en annan då 14-årig pojke. Också han var aktiv i forum på nätet där medlemmarna uppmanas till våldsdåd och filmade och livesände överfallet i en chattgrupp på nätet. Pojken var klädd i en grå luvtröja när han skulle föras in från en sidodörr. Innan han fick komma in beslutade rättens ordförande om sekretess med hänsyn till hans ålder och alla utomstående fick gå ut ur salen. Bevistalan är en form av rättegång som kan hållas när en person under 15 år misstänks för allvarliga brott. Louise Bremander, åklagare i utredningen om knivöverfallet i Borås igen.
Det som tingsrätten kommer göra, det är ju att pröva själva skuldfrågan men inte utdöma någon typ av påföljd.
Reporter Henrika Åkerman. Det prestigefyllda arkitektpriset Kasper Salin-priset går i år till besökspaviljongen i Linnéträdgården i Uppsala. En till ytan liten byggnad gör sällskap med andra små mästerverk i arkitekturhistorien, skriver juryn i sin motivering. Kasper Salin-priset har delats ut sedan 1962. Och så vädret, imorgon får Götaland och Svealand mest soligt. Under eftermiddagen främst i östra Svealand passerar tätare moln söderut. I Norrland mer moln och snöbyar som rör sig söderut. Från i söder 10-15 grader till i norra Lapplandsfjällen 2-7 minusgrader. Producent för den här sändningen det var Louise Steinberger, i studion Johan Hellström.
Det är P1, Sveriges Radio.
I Studio 1 kväll den närmaste halvtimmen handlade bland annat om NATOs utrikesministermöte i Bryssel. Hysteri kallar USA oron kring det amerikanska engagemanget i försvarsalliansen. Vi ska på mattekväll på en skola i Stockholm. Kan klätterväggar, bingo och pussel öka intresset för matte, frågar vi oss. Och Sverige aktuell världsstjärna vållar debatt och har bland annat fått en präst sparkad. Vi ska direkt till eftermiddagens Studio 1 med Lasse Johansson och Per Bergfors Nyberg.
Our meeting now is a great opportunity to explore how we can work more closely together. So I very much like look forward to our discussions, and I want to thank the media for joining us. And in the spirit of democracy, could you please leave the room? Thank you.
Ja, det där var Mark Rutte, NATO-chefen, som hälsade media välkommen till NATO-mötet och sen bad hon väl lämna rummet. Och han var också glad över att alla hade kommit dit för att prata om hur man närmare skulle samarbeta med varandra. En positiv Mark Rutte alltså.
Mm. En annan huvudperson är ju förstås USAs utrikesminister Marco Rubio. Han har kallat det för hysteri, den här oron kring USAs engagemang i alliansen. Och så tycker han att alla medlemsländer borde lägga 5% av sin BNP på sina försvar.
Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent med oss. De stora frågorna här på det här mötet, vilka blir de?
Ja, egentligen så handlar ju det här mötet om att stärka NATOs försvar, diskussioner om hur högt investeringsmål man ska sätta på NATOs toppmöte i sommar, hur man ska höja det här 2%-målet kanske då, USA vill höja till 5%, det kanske blir något lägre. Men det som sticker ut och som får mycket fokus på mötet är ju enskilda möten mellan olika ledare vid sidan av. Dels mötet mellan vår egen utrikesminister Maria Malmö Stenegard och den turkiska ministern Hakan Fidan som ska prata om journalisten Joakim Medin som fängslats i Turkiet. Men kanske ännu mer fokus är ju mötet mellan USAs Marco Rubio och Danmarks Lars Løkke Rasmussen om Grönland som ju USA gör anspråk på.
För de har inte sprungit på varandra och sagt någonting som vi vet.
Inte vad vi vet än. Vad jag har hört så ska Lars Løkke Rasmussen och Marco Rubio träffas nu i eftermiddag idag. Det är fortfarande osäkert när Sveriges minister ska träffa sin turkiska motpart.
Men du, det här med USAs engagemang inom NATO, vad har kommit för besked där?
Ja, alla som har fått frågan här på mötet, och det är många som har fått den frågan, de har ju försäkrat att USAs stöd för NATO det består. USA ska stanna i alliansen, man står bakom artikel 5, det vill säga den grundläggande artikeln som säger att en attack mot ett NATO-land, det är en attack mot hela alliansen. Och det där har vi också hört från USAs Marco Rubio. Han försäkrar att Trump står bakom NATO, även om då Trump har sagt tidigare att han inte tänker ställa upp och försvara andra medlemmar som inte lägger tillräckligt med pengar på sitt försvar. Men med allt detta sagt, trots att det kommer många försäkringar från olika håll här från politikerna, så vet ju alla att relationen mellan USA och de allierade i Europa, det är ingen bra relation just nu, och det har inte blivit bättre kan man säga med Donald Trump som president i USA.
Och med oss här i studion, Anna Wislander, Nordeuropas chef för den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Anna, vad är din bild? Hur pass spända är relationerna nu mellan de europeiska länderna och USA inom NATO?
Ja, de är ju väldigt spända får man säga, och det handlar ju både om den här skiftningen ändå från amerikansk sida där man signalerat väldigt tydligt att Europa är ingen prioritet, Ukraina är ingen prioritet och Ryssland är inget större hot. Men sen också att attackera allierade på det sättet som man gjort det med Danmark, med Grönland och Kanada. Det skapar ju väldiga spänningar naturligtvis.
Vi kan väl lyssna till USAs utrikesminister Marco Rubio, vad han sa tidigare idag.
The United States is in NATO. We are active. As we speak right now, the United States is as active in NATO as it has ever been. And some of this hysteria and hyperbole that I see in the global media and some domestic media in the United States about NATO is unwarranted. The United States, President Trump's made clear. He supports NATO. We're going to remain in NATO.
Marco Rubio där, vi kommer att stanna inom NATO. Vi är lika aktiva inom NATO som vi alltid har varit. Anna Wislander, hur tolkar du det här budskapet?
Ja, å ena sidan kan man säga att det är positivt då att vi stannar i NATO, därför att Trump har ju tidigare lekt med tanken att USA skulle lämna NATO helt. Det har han ju inte upprepat. Men det viktiga här är ju att ja, USA stannar i NATO, men det är ett annorlunda NATO de vill se. Det sa redan Hegseth i februari, och det har han upprepat i direktiv som gått ut både till amerikanska försvarsdepartementet och cirkulerat i kongressen. Det handlar om att USA ska stå för kärnvapenavskräckningen och Europa ska stå för resten. Det är Europa som ska slåss mot ryssen eventuellt, inte amerikanerna. Och de här 5% av höjningarna, de ska göra det möjligt, för Europa har inte de förmågorna idag. Så NATO står för en väldigt stor omställning, förvisso med USA kvar, men det är ett annat NATO än det vi ser idag.
Hur har det landat bland de övriga NATO-länderna?
Jag tror inte att den insikten har funkit in, om jag ska vara helt ärlig, helt och hållet, därför att den är så pass omfattande. Det finns ju en... Det finns en viss insikt naturligtvis, och det är väl det som Rubio kallar för panik då. men och tyska omställningen, Europas...
För all upprustning tänker jag på som pågår. Det är väl ett svar på det?
Absolut, det är det. Utan det jag tänker på att det inte landat in, det är exakt hur det ska gå till. Vad är det för plan här? Och där hoppas ju, och det är en väldigt viktig fråga att driva gentemot amerikanerna. Det här skiftet. Hur får vi till stånd det då med en god planering utifrån hur vi kan bygga de förmågor som behövs för att ta över den här rollen som USA har idag? USA står ju för upp till mellan 70-90% av vissa av de här nyckelfunktionerna som man då tycker att Europa ska stå för. Det är inte, hostar man ju inte upp under några månaders tid, utan det tar ju år att bygga upp.
Men har amerikanerna presenterat någon plan för det där, eller bara en önskemål?
Jag tror inte det har kommit så långt nu, utan det är ju precis det som är det viktiga, tror jag nu. Det viktigaste nästan för de europeiska allierade, det är både naturligtvis höja de egna försvarsutgifterna och förklara för folket varför man måste göra det, och sen få till lite ordning och reda i den här processen.
Men att då Marco Rubio å ena sidan kallar för hysteri, den här oron om USAs engagemang inom NATO, och sen så kommer vi ihåg hur J.D. Vance pratade till Europa under säkerhetskonferensen i München, där han pratade om politikens förfall i Europa, lite förenklat. Kan man jämföra de här två budskapen från USA som kommer från de här två olika hållen?
Ja, det handlar väl, man kan väl jämföra det på så sätt att Europa och USA befinner sig på olika platser i olika riktningar, kan man väl säga. Och Vance tal tolkade jag mycket som att med den politiska landskap som finns i Europa nu, så är det inte lika intressant för den här Trump-regeringen att engagera sig i Europa som det hade varit om det hade sett ut på ett annat sätt. Det var ju det han också antydde. Och samtidigt tror jag att det som har skett med Vance tal och allting, det är ju en insikt i Europa om att Ryssland är faktiskt ett hot. Innan dess kunde ju man slingra sig lite, Berlin och andra, att det kanske ändå inte var så farligt. Ser vi ju hur Tyskland gör den här enorma satsningen på försvar, och det har ju att göra också med en insikt att hotbilden finns där och vi måste hantera den själva. Mm.
Tillbaka till dig, Andreas Liljeheden i Bryssel. Du nämnde det som hastigast, det här mötet mellan Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard och hennes turkiska motsvarighet. Vad vet vi? När ska det här mötet ske och vad kommer hon att säga till honom?
Ja, det här enskilda mötet, det är lite oklart om det sker idag eller imorgon. Men jag ska ju säga också det att de här båda sitter ju faktiskt jämte varandra inne på i själva mötesrummet. Så de har ju träffats, och det som Maria Malmö Stenegard själv sa på vägen in här, vad hon kommer ta upp med den turkiska ministern, det är att hon kommer betona hur viktigt det är för Sverige att man får hem Joakim Medin.
Turkiet har ju uppgett att han är misstänkt för två brott, dels förolämpning av presidenten och dels medlemskap i terrororganisation, som då enligt deras lagstiftning är förbjudet. Framförallt är det viktigt för mig att berätta hur angeläget det här är för Sverige, och att vi verkligen vill se till att Joakim Medin kan få komma hem till sin hustru.
Förväntar du dig att han kommer få göra det efter ditt samtal?
Det återstår naturligtvis att se, men regeringen kommer göra allt vi kan för att han ska kunna få komma hem.
Utrikesminister Maria Malmö Stenegard sa detta till vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden, och du har också hört Anna Wislander som är Nordeuropachef för Atlantic Council. Nu om mattekrisen som det har pratats om mycket, att många svenska elever inte presterar i matematik och att intresset för ämnet sjunker allmänt.
Men det finns sätt att vända på denna negativa trend, det tror i alla fall lärarna på Sundbyskolan i Spånga i Stockholm, som ikväll bjudit in till en mattekväll, möjligen lite annorlunda, med klättervägg och pussel.
Mm, och vid den här klätterväggen och pusslet så står vår reporter Beata Daleflod. Beata, vad är det som händer där?
Ja, den här mattekvällen är verkligen i full gång, och det är en enorm uppslutning. Väldigt, väldigt många barn och föräldrar, jag antar att barn också tar med sig syskon och kompisar, för det är väldigt många barn här. Och det är hinderbanor, pussel, lekar, med allt då med fokus på matte. Och Må Wikner, hon är biträdande rektor här på Sundbyskolan, och den som har kommit på den här idén. Ni är ju 300 lågstadieelever här egentligen, men du sa till mig tidigare att ni förväntar er 1000 pers här ikväll. Hur går det ihop?
Jo, men det är verkligen så. Vi har haft 650 personer som har anmält sig och vi har också hört att väldigt många inte har anmält sig men som kommer ändå. Så att vi har gjort en höftning på att det kommer nog bli ungefär 1000 personer, vilket är så himla kul.
Och berätta lite, vad är det för olika? För jag har ju varit runt här på skolgården, i klassrummen, det är olika stationer med lite lekar och olika grejer. Berätta, vad är det man kan få vara med om man kommer hit?
Ja, men om man kommer hit så kan man ju dels få klättra med geometriska former på vår klättervägg. Man kan också få prova att göra olika multiplikationsbingospel. Vi har utomhusmatematik, vi har tärningsstafetter, vi har lekar. Det finns så himla mycket att välja på. Och allting är med syfte att göra matematik till någonting lekfullt och roligt.
Ja, för varför tror du att många tycker matte är så tråkigt och svårt?
Det är en väldigt bra fråga. Jag tror att det där är någonting som byggs in redan när vi är små. Att matte är någonting som är ganska svårt. Och antingen har man talang för matte eller så har man det inte. Och där har ju forskningen visat om och om igen att det är helt fel. Matte har inget med talang att göra överhuvudtaget. Man kan ha fallenhet för saker och tycka att det är lättare. Men det kan man ju ha med språk också. Men just det här med matte, att man tänker att det är något man behöver vara bra på från början. Med genetik liksom. Det tror jag gör att många inte ger en riktig chans. Och det är det vi försöker göra här. Att ge dem en chans och se hur roligt det kan vara.
Du är ju själv mattelärare. Men tyckte inte alls matte var så kul när du var yngre. Vad fick dig att vända?
Nej, men jag var nog verkligen ett sånt barn. Jag hade jättesvårt med matte när jag var liten. Jag bytte skola mycket. Jag hade många lärare som hade olika matteböcker. Alltså, allting var liksom krångligt. Och så hade jag kanske inte heller föräldrar som liksom... som satte igång tänket, utan de var väldigt snälla och sa att men det här är ju svårt för alla barn. Men så fick jag en lärare som sa, ska inte du satsa lite på att bli mattelärare? Och jag sa, nej, aldrig i livet, du är galen. Och han sa, men varför då? Och jag sa, nej, men jag är inte bra på matte. Och han bara, men herregud, det där är bara en träningsfråga. Och då började någonting ändras i mitt mindset som gjorde att jag började tänka att men matte kanske ändå är kul. Och det är ju verkligen så, ju mer man lär sig, desto mer ökar ju självförtroendet och desto enklare känns det.
Mm. Vi ska gå och kolla med någon som faktiskt har provat den här klätterväggen som Moa pratade om. Albert, du går i tvåan här på Sundbyskolan.
Ja.
Vad håller, jag ser att du sitter här bredvid din farfar och håller på med några tärningar. Vad är det du gör?
Vad heter den? Den heter Akta dig för ettan.
Hur går det till då?
Man ska slå en tärning och om man får ett så måste man ta bort alla saker som alla siffror som man har fått.
Okej. Okay. Gillar du matte?
Ja, det är kul.
Det är inte svårt tycker du?
Nej, ibland kan det vara lite svårt.
Och du testade den här klätterväggen innan, vad fick man göra där?
Oj, man fick spänna fast i sele och sen fick man bara klättra så mycket man kunde.
Och vad hade det med matte att göra då?
Nej, egentligen ingenting.
Okej, får se om rektor Moa håller med om det. Du har ju din farfar med dig också, Lennart Kindström. Var du bra på matte när du gick i skolan?
Vad sa du?
Var du bra på matte när du gick i skolan?
Ja, det var nästan det enda jag var bra på faktiskt.
Det var inte svårt tyckte du?
Nej.
Har du testat några stationer här med Albert?
Ja, vi har spelat först i 50 här. Varken vinst.
Hjälper du Albert med matteläxa någonting?
Nej, det har jag inte gjort. Vi bor ju inte här på orten så vi är inte här så ofta.
Jag förstår. Ja, men tack så mycket.
Han klarar sig så bra själv.
Ja, det låter så. Ja, men tack så mycket Lennart Kindström och Albert Elmer Kindström. Moa Wikner som är biträdande rektor här. Varför är det viktigt att tycka matte är kul, tycker du?
Men forskningen har visat att matematik är ett sånt ämne där faktiskt känslan du har i dig själv, alltså om man tänker att man är bra på matte, då påverkar det faktiskt alla andra delar av livet. Så tänker du att du är bra på matte, då tänker du också att du är bra på till exempel att idrotta, eller alltså du får en bättre självkänsla och så. Därför tycker jag att matte är viktigt.
Men kan man inte vara dålig på matte då också? Kan man liksom inte ha genetiskt svårare? För du var inne på det att det är mycket en självförtroende sak.
Jo, men man kan absolut ha svårigheter. Det finns lite dyskalkyli som är en funktionsnedsättning som gör att man har svårt med matte. Och de barnen som har svårt med matte, de får ju extra särskilt stöd och andra insatser för att bli bättre. Men mycket handlar också om inställning. Så kan vi bara ändra inställningen till det här fantastiska ämnet, så tror jag verkligen att vi kanske kommer att ha färre barn som också behöver det här viktiga stödet.
Okej. Du har ju också pratat om begreppet matematikångest och ni kommer att diskutera det lite här ikväll. Vad är det för någonting?
Men matteångest är ju, ska jag säga, ganska ovanligt hos barn som går i lågstadiet där jag jobbar. Men matteångest, det handlar ju om att man har införlivat en sån negativ syn på ämnet matematik så att man faktiskt får ren ångestkänslor för att göra matte. Man hamnar lätt i undvikande beteenden eller man väljer helt enkelt att gå på mattelektioner för man tycker att det är så himla jobbigt och kämpigt. Liksom. Då har det gått väldigt långt och det är där som vi försöker vara en del i lösningen. Att försöka bygga roliga känslor kring matte istället för jobbiga.
Och det här är första gången ni har en sån här mattekväll. Kommer ni fortsätta med det?
Ja, alltså det känns verkligen som det. Jag tänker också att det finns massa mer saker som man skulle vilja göra. Till exempel ha kurser för föräldrar kanske som har barn som går i trean som ska gå upp i fyran. Hur man kan repetera mellanstadiematematiken och också prata mer om hur pratar ni om matte hemma. För det är så viktigt att hem och skola samarbetar.
Stort tack för det, Moa Wikner, som är biträdande rektor på Sundbyskolan i Spånga.
Mm, och det är vår reporter Beata Daleflod som finns där på plats. Beata, ska du passa på att prova någonting där nu, klätterväggen eller så, innan du åker hem?
Men jag har ju faktiskt blivit erbjuden att gå den här hinderbanan där man ska räkna antalet blå cirklar. Så jag kanske testar den innan jag sticker hem.
Ja, det är bra. Lycka till. Det var Beata Daleflod, alltså reporter där på plats i Sundbyskolan.
Ja, kanske känner ni igen detta. Sabrina Carpenter är det. Hon är i Sverige nu. En världsstjärna, amerikansk sådan, som har varit med ganska länge i branschen men fick ett genombrott med den här låten just Espresso förra året.
Mm. Tina Merason, musikjournalist på P3. Hallå, hallå.
God dag.
Du, det här sceniska uttrycket som hon har, präglat av sex, omgivet av debatt, främst i USA och Storbritannien. Vad är det som gör henne så kontroversiell?
Men det är väl en viss moralpanik i att sockersöt pop levereras med liksom, ja, men lite så flörtiga sexuella insinuationer och att just kanske en yngre målgrupp tycker det här är kul, då blir vuxna stressade.
Men hur, vad ska man säga, hur grovt har uppfattats det då? Jag har inte sett henne på scen, så jag vet inte.
Ja, men egentligen så klär sig inte Sabrina Carpenter på något sätt annorlunda från till exempel Taylor Swift. Mm. Det är de här liksom tajta, glittriga kläderna. Däremot så finns det ju delar i hennes konsert där hon liksom poserar på ett sätt som kanske kan uppfattas som det känns så konstigt att säga det här i pet, ja. Men som liksom en sexställning. Och eftersom konserterna då också inte har åldersgräns. Man har anpassat ljudnivån så att även liksom barn under 13 kan gå på konserten. Det är väl där som liksom ögonbrynen höjs, där man anser att det inte är lämpligt att en artist beter sig så. Man kan ju tycka hur lämpligt det är att ta med sitt barn på en konsert som bara en motpart till det där.
Men hon har ju gått ifrån att vara Disney-stjärna till att nu bli någon sorts sexualiserad ung tjej. Jag tänker direkt på Miley Cyrus som också gjorde väl någon liknande resa.
Exakt den resan gjorde hon.
Hur skulle du beskriva Sabrina Carpenter?
Ja, men Sabrina, som sagt, hon började som Disney-stjärna, skådespelare. Hon försökte länge under liksom Disney-flagg, för de har ett skivbolag, också hitta en sorts musikalisk identitet. Det flög aldrig riktigt, det tog inte fart. Hon sa upp sitt avtal där, eller liksom de bröt det avtalet, och sen så då började hon leta efter sitt... Där hon hittade en sorts ett poputtryck som hon har nu, där hon också blandar in mycket humor. För det ska man komma ihåg med Sabrina Carpenter, att hon är ganska rolig en då i sina små insinuationer, i texter. Hon leker med ordvitsar, ordleker. Och det är det också som har gjort att hon är väldigt populär. För att hon, man kan ju tycka att det är konstigt att vi fortfarande reagerar så oerhört på kvinnor som kanske vill vara sexuellt frigjorda i popkulturen. Men det här har ju funnits hur många år tillbaka som helst. Ändå så verkar det vara någonting som upprör så himla mycket. Inte så mycket här i Sverige kanske, men absolut i USA, där man är mycket mer konservativ, mycket mer kristen och vill ha frommare artister, som till exempel då Taylor Swift, som inte alls har samma typ av uttryck och populär även hon förstås.
Är det någon låt specifik som sticker ut, tycker du?
Det finns nog mycket att tolka i många låtar, men Bedcam är väl allra särskilt en låt där hon verkligen är, vad ska man säga, tydlig.
Ska vi lyssna då?
Alltså, du får hjälpa till lite med vad är det som är explicit här? Alla hör nu inte.
Jag rådnar. Hon sjunger Come Right On Me. I mean camaraderie. Ordlek. Tolka in vad ni vill.
Ja.
Jag säger ingenting.
du pratar om Taylor Swift. Swifties kallas ju hennes fans. Sabrina Carpenter. Carpentries, någonting?
Absolut.
Snickare.
De finns. Ja, och återigen, ordlek på hennes efternamn förstås. Det är därför de kallar sig så. De försöker hitta en gemensam nämnare. Liksom.
Vi har ju varit utanför Avicii Arena idag, där hon ska spela ikväll 19.30 tror jag det är. Vår reporter pratade med några av de här Carpentries, om jag uttalar rätt, för att höra vad de tycker om Sabrina Carpenter.
Ja, här i kön till Sabrina Carpenter på Globen så är det mycket folk. Det är mycket blåsigt och det är mycket soligt. Hittat ett gäng glada fans som sitter och spelar kort här. Can I ask you, what's your name?
Silja Oikonen.
And how long have you been in the queue?
We came here at 9 and it's a bit after 12, so 3.5 hours-ish.
En bit ner i kön så sitter Amanda, Emmy och Nina. Vad är den stora tjusningen med Sabrina Carpenter?
Ja, men att det är svårt att förklara. Liksom. Jag älskar hennes musik. Man får en så bra vibe av henne. Liksom. Så kunde man lyssna på det, blir man glad. Alltså. Ja, hon är en jättebra människa. Så jag tycker så här, Sabrina, hon är jättebra.
Vad heter du?
Jag heter Lilly, kommer från Göteborg.
Sabrina Carpenter har ju skapat lite rubriker i och med att hon är ganska skandalös. Vad tänker du om det?
Nej, men jag tycker folk kan lugna ner lite. Alltså, det är kul att en tjej vågar sälja sex. Alla killarna kan göra det, men med en gång en tjej försöker så ska det vara rubriker. Så jag tänker det är kul, så låt hon göra det.
Ännu längre ner i kön så träffar vi Said. Where have you traveled from for this concert?
I'm from Cologne, Germany.
Sabrina Carpenter's made headlines due to being quite scandalous. What do you think about that?
I think I love the fact that she's more self-confident now than she was 10 years ago when she started her career. I love everything about her new era, about her being a bit more freaky and all of that. So she's going in the right direction. I mean, the fans love it. Everybody loves it. The public loves it. So, yeah.
Vad heter du?
Jag heter Ellen.
Vad är det som tilltalar dig med Sabrina Carpenter?
Jag tycker att det finns en bra blandning av låtar. Det finns ju de lugna låtarna som man kan relatera till väldigt mycket. Och så finns det ju lite mer poppiga låtar som mest är roliga att sjunga med i och dansa och så.
Sabrina Carpenter har ju skapat lite debatt, typ, särskilt i USA, för att hon är ganska skandalös då. Vad tänker du om det?
Jag tycker det är bra att man vågar bjuda på sig själv. Och som kvinna, att man liksom bestämmer över sig själv vad man själv gör.
Och med det, Ellen, så har du sällskap. Vad heter du?
Jag heter Sebastian.
Är du också ett Sabrina Carpenter-fan?
Lite grann, men jag är mest här för att stötta min flickvän.
Har du lyssnat på musiken innan du kom hit?
Det har jag gjort.
Jag har tvingat honom.
Ja, nu flyttar sig kan lite här så att Ellen ska få fortsätta köa och du får ha en jättehärlig konsert ikväll.
Tack så jättemycket.
Reporter utanför Avicii Arena var Ingrid Kullberg Wolf. Ja, vad säger du till Tina Melofsson och de här reaktionerna och tankarna kring henne som artist?
Men det är ju uppenbart att vi i Sverige inte alls har samma typ av moralpanik när det kommer till den här typen av uttryck i popmusik eller i poppen generellt, för det finns mycket av det, inte bara i musik, det finns i böcker, det finns i tv-serier, allt möjligt sådär. Men det är ju annat i USA och det är annat i Storbritannien, så är det. Där spelar liksom, där är diskursen annorlunda och man förväntar sig en annan typ av artighet, fromhet och man har en annan nivå av krav gällande hur lämplig en artist ska vara för att de då har det här genomslaget och då har många fans och då ska de helt plötsligt vara väldigt snälla för att många ser upp till dem.
Fast Sverige har väl sina debatter också, för jag kan snusk och rid mig som en dalahäst och allt sånt.
Det var också det jag bara önskar. Jag bara, tänk om Sabrina Carpenter kom in på en dalahäst. Men Fröken Snusk gjorde det ju först i Mello. Nej, men så är det ju absolut. Epadunken är ju där det har varit mycket moralpanik i Sverige. Innan det var det väl säkert könsrocken. Det var innan min tid. Men där är det klart. Och där är det också för att man flyttar gränsen för vad som är kanske smakfullt. Där jag tycker att Sabrina Carpenter håller sig på en smakfull nivå, så finns det, kan det finnas textrader som är liksom, man kan ifrågasätta när det kommer till epadunken, för att man också går, man liksom inte ha med tänket av samtycke. I Sabrina Carpenters fall så finns det tydligt i allting. Liksom.
Men är hon en modern Madonna?
Man skulle absolut kunna kalla henne för en modern Madonna, men däremot där jag tycker att Sabrina Carpenter verkar använda sex mer humoristiskt, så var ju Madonna mycket mer politisk. Alltså Sabrina hade aldrig kunnat göra det hon gör idag om inte Madonna hade gjort det för länge sedan.
Tina Melofsson, alltid härligt att ha dig här, musikjournalist på P3.
Studio 1 kväll denna torsdag den 3 april är därmed slut. Tekniker ikväll, det var Jari Henninen. Producent Cecilia Ingvarsson och jag heter Ola Jonocker Dunkers. Lyssna gärna vidare, för nu närmast blir det Dagens Eko. God kväll och god natt önskar vi.
En av modets mest inflytelserika kvinnor är varken designer eller modell, utan Yves Saint Laurents gamla bästis, den långa, blonda Betty Catrou. Ingen har som hon förkroppsligat hans vision av en modern kvinna i maskulint kodade kläder. Och hon fortsätter att inspirera än idag. Lyssna på Stil om Betty Catrou när du vill i Sveriges Radio Play.
Vi vill varna för att avsnittet innehåller beskrivningar av grovt våld.
Cecilia, vad kan få en bror att döda och tända eld på sin egen lilla syster?
Ja, det är ju verkligen en fråga som många ställer sig. Men enligt tingsrättens dom som kommit nu så handlar det om hedersnormer.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, historien bakom hedersmordet i Lessebo.
I friluftsområdet Ekebacken i Lessebo i Småland ligger ett vindskydd i en skogsglänta vid en sjö. Bredvid finns en grillplats och träbänkar. Det är här, i maj 2024, som en förbipasserande hittar en 22-årig kvinna död med svåra brännskador.
Det går inte att beskriva heller att denna sprudlande, glada, fantastiska tjej inte finns längre.
Polisen griper tre personer. Den unga kvinnans pappa, mamma och storebror. Och enligt åklagaren Anna-Karin von Schultz är det som skett ett hedersmord.
De här motiven, den här hederskontexten, är så stark så att det kan driva familjemedlemmar att faktiskt ta död på en älskad dotter.
De tre familjemedlemmarna nekar till brott. Men under det 8:e polisförhöret med brodern så erkänner han plötsligt att han strypt ihjäl och sen tänt eld på sin syster. Han säger att han gjort det på uppmaning av deras pappa.
Han är säkerligen ganska kraftigt präglad av sin uppväxt.
Nu har tingsrätten meddelat sin dom i det här uppmärksammade fallet.
Gäst är Cecilia Ekströmer, reporter på P4 Kronoberg.
Och Cecilia, du har ägnat mycket tid åt att sätta dig in i den här väldigt tragiska historien. Och jag tänker om vi tar det från början. Vem är den här kvinnan som hittas död där vid grillplatsen? Och vad har du fått fram om vad hon levt för liv innan det här?
Ja, men den här kvinnan föds i Afghanistan 2002, växer upp i en bergsby där fram tills mamman då tar med henne och syskonen till Sverige. Och hon är då 11 år, pappan han har redan flyttat hit och familjen flyttar in i ett hyresrättsområde då i Lessebo som är en gammal bruksort mellan Växjö och Kalmar. Och kvinnan är enda flickan i en stor syskonskara. Barnen de går i skolan, bröderna spelar fotboll, pappan jobbar och mamman är hemma.
Låter som ändå en ganska vanlig berättelse om en familj som söker ett nytt liv i Sverige då?
Ja, absolut. Men när man sitter och går igenom journalhandlingarna för den här kvinnan, då dyker här snart de första tecknen upp på att det är någonting som försiggår där hemma och som inte är som det ska. Hon är då 15 år och berättar för personalen i skolan om pappans våld och hot riktat mot både henne och mot mamman. Men det handlar också om kontroll. Hon säger att hon då tvingas leva ut efter sederna från hemlandet, inte får välja kläder själv eller använda mobilen som hon vill, inte träffa kompisar eller killar. Och följande åren så görs den ena orosanmälan efter den andra i princip. Socialtjänsten blir inkopplad, startar utredningar, men de här läggs ner.
Men okej, om du fortsätter då att dokumentera den här kvinnans liv, vad hittar du mer där?
Ja, men hon börjar så småningom handelslinjen på ett gymnasium i Växjö. Men i förundersökningen så kan man då läsa att hon känner att pappan istället tycker att hon borde gifta sig och ta hand om hemmet. Det här med utbildning, det är inte viktigt. Men när det är dags för utspring då, i juni 2022, så trotsar hon honom. Mm-hmm. Kompisar har senare berättat att hon får låna klänning, klackskor och en studentmössa med en väns namn på. Och så finns fotor på henne när hon står liksom vitklädd i den här sommargrönskan och håller upp en textilflagga bakom sig med den afghanska flaggan och tittar in i kameran och ler och ser väldigt stolt ut. Men när hon springer ut så är ingen i hennes familj på plats i det här publikhavet, berättar hon senare i samtal med myndigheter. Och det här känns ju skit för henne att inte se någon i familjen där på den här stora dagen.
Då är alltså skoltiden över. Vad gör hon efter det?
Hon bor kvar hemma, jobbar extremt mycket på ett vårdboende i Lessebo, är flitig, ambitiös. Men en av kvinnans nära kollegor som jag pratat med säger att jobbet är ett sätt för henne att komma bort från familjens lägenhet.
Det var ju en flykt. Hon ville inte vara hemma, så det var därför hon jobbade så mycket.
Ungefär här så finns också planer i familjen på att hon ska giftas bort. En man som finns i åtanke är då en äldre kusin. Men familjen vet inte att hon sedan många år faktiskt tillbaka har kontakt med en jämnårig kille i Tyskland som också är från Afghanistan. De träffas för första gången i början av 2023. Några månader senare så gifter de sig i en moské i Frankfurt. Och det här sker då utan pappans vetskap. Planen är att de på sikt ska flytta ihop i Sverige, men så blir det inte.
Okej, så vad är det som händer istället då?
Den här mannen behöver invänta tyskt medborgarskap innan han kan flytta till Sverige. Och samtidigt så verkar stämningen hemma i Lessebo mellan kvinnan och hennes pappa förvärras. Enligt henne så eskalerar hoten från pappan och hon väljer nu att fly helt enkelt. Hon flyttar 130 mil rakt norrut till Boden i Norrbotten där hon får skyddat boende i augusti.
Men okej, så då är ny plats och nytt liv på något sätt för den här kvinnan. Hur ser hennes dagar ut då där i Boden?
Hon hyr en lägenhet och får snabbt jobb inom vården. Hon börjar umgås mycket med ett äldre par som bor i närheten där i Boden. Hon äter middagar hos dem och de är ute i skogen och plockar bär och plockar svamp. Och kommer snabbt varandra så pass nära att kvinnan faktiskt börjar kalla dem för sin mormor och morfar. Och när jag pratat med det här äldre paret så har de bland annat berättat att kvinnan här börjar fundera mycket över sitt ursprung och sin religion och vad hon vill göra i framtiden. Och i Boden så bestämmer sig kvinnan också för att polisanmäla sin pappa för dödshot och börjar också berätta för polisen om att han ska ha utsatt henne för sexuella övergrepp. Men det här är inte någonting som hon vill anmäla och det gör faktiskt inte heller någon av poliserna som hör henne berätta om detta. Och pappa nekar ju till det och säger att det här har aldrig hänt.
Men under den här perioden, har hon någon kontakt med sin familj då?
Ja, för tidigt under våren så får hon besök. Två av hennes bröder har då tagit en hyrbil och kört 16 timmar för att hälsa på henne. Och där finns det uppgifter som tyder på att hon själv faktiskt kontaktat sina bröder. Men när de väl är på besök så bestämmer hon sig för att berätta även för sin storebror om de här sexuella övergreppen då som pappan ska ha utsatt henne för. Och det verkar, menar åklagaren, som att kvinnan känner att hon får storebrorens stöd här. Efter att ha gömt sig i flera månader så bestämmer hon sig nu för att återvända till Lessebo i Småland för att konfrontera pappan bland annat. Den nya planen då är att de allihop ska flytta till Kalmar och det här utan pappan. Hon sätter sig på tåget söderut fastän hennes vänner och det här äldre paret försöker övertala henne att låta bli. Så när tåget börjar rulla på perrongen så springer den här kvinnan som hon kallar för mormor efter och ropar "Åk inte!" Även polisen varnar henne för att återvända. Och när tåget kommer fram till Lessebo så möter också polisen upp henne på stationen och kräver att hon ska hålla kontakt med dem.
Så ja, hur går det då att återvända till Lessebo med tanke på, jag menar, den här väldigt komplicerade och såriga relationen som uppenbarligen finns med familjen?
Ja, hon skriver till en vän i en chatt när hon har kommit hem till Lessebo att det inte känns som att någon i familjen faktiskt är glad över att se henne. Brodern har berättat i förhör att pappan vid det här laget också vet om hennes anklagelser om att han då skulle ha förgripit sig på henne. För brodern tog upp detta med pappan och pappan säger att han aldrig skulle kunna göra något sånt. Och enligt brodern så vill pappan nu ha bevis för de här övergreppen i form av någon slags dokumentation från vården eller liknande. Och om hon då inte lägger fram några sådana bevis så måste hon helt enkelt tystas, det vill säga dödas, berättar brodern. Här börjar pappa och son alltså planera ett mord på sin familjemedlem enligt utredningen.
Så ja, om vi går över då till maj 2024 då den här unga kvinnan ska hittas död vid en grillplats. Vad är det enligt utredningen som händer då?
Storebrodern har under rättegången beskrivit detaljerat vad som hänt i familjens bil den här sena fredagskvällen. Och det är också hans uppgifter som till stor del legat till grund för åklagaren. Han berättar då att han, pappan och mamman åker med den 22-åriga kvinnan till friluftsområdet Ekebacken. Och här finns grillplats, vindskydd in till en större sjö. Det är grönska, Lillekonvaljen har precis slagit ut. Och det sägs att man ska prata om Tyskland, där kvinnans nya man bor. Men framme vid den lilla grillplatsen nere vid sjökanten så tas anklagelserna om de här sexuella övergreppen upp. Och det blir upprörda känslor och när familjen går upp mot bilen igen så säger pappan till brodern att det måste ske nu. Enligt brodern då. Och sen är det otäcka bilder som han har målat upp. Han hoppar in i bilen bredvid sin lilla syster i baksätet och tar slöjan som hon har över sitt hår. Han drar åt den här sjalen tills hon strypts till döds. Och mycket tyder på att hon gör motstånd. Bland annat får hon broderns DNA under sina naglar. Okay. Och under tiden som det här pågår så försöker mamman stoppa det hela, men hon dras ur bilen av pappan som misshandlar henne där utanför, har både mamman och brodern vittnat om i sina förhör.
Så mamman menar att hon inte alls varit delaktig i det här mordet då?
Nej, hon har snarare försökt stoppa det med alla till buds stående medel enligt försvararen.
Hon har inte haft vetskap om vad som ska hända. När det händer försöker hon förhindra det. Och efteråt sitter hon bara som paralyserad av smärta, chock och rädsla.
Och vad händer sen efter de här fruktansvärda scenerna som brodern då beskriver?
De tre familjemedlemmarna kör sedan från platsen i tystnad med den livlösa kvinnan kvar i baksätet, har mamman och brodern berättat. Enligt åklagaren då så har själva mordet planerats, men inte vad man ska göra sen. Till slut så åker bilen tillbaka till Ekebacken där kroppen då bärs ner till vindskyddet. Och där tänds den på två gånger och lämnas sen. Dagen efter hittas kroppen av en man som är ute och fiskar som skriker rakt ut i chock så att det ekar över vattnet. Och kroppen är så pass svårt bränd att det senare behövs tandjämförelse för att kunna identifiera den.
Och Cecilia, allt det här är ju då också delar i bevisningen som förs fram i rättegången som du också bevakar.
Tingsrätten håller huvudförhandling. Parterna kallas till sal 5.
Vad säger den här pappan själv då om allt det här där i rätten?
Ja, men han nekar ju till brott. Han har varit ganska lågmäld under de här rättegångsdagarna, men också ifrågasatt bevisningen när han väl har hörts. Bland annat har han vänt sig mot den IT-tekniska bevisningen som visar att han har varit där. Och det här är något som hans försvarare tar upp.
Det här är ingen 100% vetenskap, utan det här finns ändå utrymme för att han faktiskt inte har varit med.
Och vad gäller de här anklagelserna om sexuella övergrepp menar han att han aldrig hade kunnat göra sånt mot sitt eget barn. Han har inte varit så hårt kontrollerande under sin dotters uppväxt som åklagaren beskriver. Däremot så har han haft omtanke och omsorg för den här flickan. Han tillät inte henne vara ute på kvällarna för att han helt enkelt var rädd om henne, menar han.
Så menar jag alltså att han ska frikännas för det här mordet.
Men både mamman och brodern menar att det är pappan som är hjärnan bakom det här mordet.
Under rättegången finns vänner till den 22-åriga kvinnan på plats vid domstolen.
Hon var en diamant, men familjen insåg inte det liksom.
En av dem säger att det känns viktigt att vara där och visa att det fanns människor som brydde sig om henne.
Så att de ser att hon hade andra bekanta människor, vänner omkring henne.
Och så den 2 april 2025, nästan ett år efter mordet, är det dags för Växjö tingsrätt att meddela sin dom. Pappan döms till livstidsfängelse och storebrodern till 16 års fängelse för mordet. Mamman frias. Domstolen skriver att brodern har stått under starkt inflytande av sin far och att ett motiv för mordet var att återupprätta familjens heder.
Och ja, Cecilia, både brodern och pappan döms alltså i tingsrätten för det här mordet. Men vad sägs mer i den här domen om varför de gjort så här?
Ja, men helt enkelt för att då återupprätta familjens heder efter att kvinnan då gift sig utan pappans godkännande. Men ett motiv kan också vara just att kvinnan anklagat pappan för sexuella övergrepp, alltså incest, menar domaren som jag pratat med efter att domen kommit. Och rätten menar att det här är helt klart att pappan är den som varit drivande i det hela.
Mm. Och pappan har ju nekat till brott, men brodern har i förhör erkänt, som du sa. Vad har han mer sagt efteråt om det som hände och vad han egentligen tänker om det han gjort?
Han har ju i rätten berättat att han ångrade det här redan samma natt och att han inte kan se någonting hedervärt med vad han har gjort.
Och Cecilia, när jag har hört dig berätta nu om den här 22-åriga kvinnans liv så börjar jag ju undra om det fanns någonting man kunde ha gjort tidigare för att det inte skulle sluta så här. Hur låter debatten om det nu, skulle du säga?
Ja, men en sak som lyfts, det är ju att den här kvinnan berättar för polisen i Boden om att pappan ska ha begått sexuella övergrepp enligt henne då. Och kvinnan vill ju själv inte anmäla det här. Och det faktum att ingen av poliserna heller gjorde en anmälan, fastän de ju har anmälningsplikt, det plockade SVT Nyheter Småland upp. Och därefter så startades en förundersökning om ifall polisen begått ett tjänstefel här. Mm. Och där pågår ju en utredning just nu. Samtidigt så fick hon ju snabbt hjälp med skyddat boende och polisen var också noga med att ha kontakt med henne när hon bestämt sig för att återvända till familjen i Lessebo. Sen har ju kvinnan, sen hon var tonåring, berättat för skola och för myndigheter om att hon var rädd för sin pappa. Hon pratade om våld och hot hemma. Men en av hennes nära vänner har menat att olika utredningar som startades, de las sen ner för att kvinnan själv ville det. Mm. Av rädsla för pappan helt enkelt. Och vad myndigheternas inblandning skulle kunna få för konsekvenser för både henne och för resten av familjen. Och den här vännen menar ju då att det här tyder på en okunskap om hederskulturer bland myndigheter och kommuner och ute i skolorna. Hon menar att den utsattes rädsla ska ju inte stå i vägen för att andra ska kunna försöka stoppa det som är själva orsaken till den här rädslan.
Mm, okej. Så att man kunde ha agerat mer, helt enkelt, tänker hon.
Ja, det menar hon att man kunnat göra.
Tack så mycket, Cecilia.
Tack.
Programledare Robin Olin. Gäst Cecilia Ekströmer. Producent Lova Nyqvist Sköld.
Efter detta, ett försök till en stunds ro innan vi vänder blad i almanackan. Som brukligt är så avslutar vi dygnet i P1 med dagens dikt.
Nu kommer sömnen. Strilande som sommarregnet fyllt av galla. Vaksamt, dödligt. Sliter mig upp ur lakan och sömnväv. Lyfter benen över drömmen. Går mot spegeln. Målar över allt. Trädens anrop. Varför råmar dina djur? Var är gapstocken? Genljudet får väggbonaderna att tappa sin form. Natten äts av en annan natt. Jag kan smeka päls. Det jag inte har är täthet. Allt forslas genom hinnorna, läggs i organen. Jag vill bärkärka. Ropar bara under mörka delar av dygnet. Thank you.
Monica Wilderoth läste en dikt ur Petra Mölstads femte diktsamling Landskapskynnen. En bok som skildrar en uppväxt på den skånska landsbygden. Den gavs ut i slutet av förra året på bokförlaget Leid. Efter dikten hörde vi flöjtisten Göran Månsson och gitarristen Sven Åberg spela sin tolkning av folksången Drömdansen med ursprung från Haverö i Medelpad.
Och det berättade dagens dikts redaktör Ann Lingebrandt. Och innan midnatt så hinner jag tipsa om att du kan önska en dikt. Skriv till dagensdikt@sverigesradio.se.
Här är Ekot vid midnatt. Det har handlat mycket om backande börser och tullar under dagen. Bland annat har Volvo Cars sagt att företaget kommer att flytta delar av produktionen från Göteborg till USA. Jonas Atenius, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, säger till P4 i Göteborg att han förstår beskedet men är samtidigt lite orolig.
Alltså jag kan förstå att Volvo gör det. Jag har respekt för det. Att de behöver se vad som är bäst för dem i det här läget.
Enligt Volvo Cars vd Håkan Samuelsson så kommer flytten inte att påverka eller minska arbetstillfällena i Göteborg. Jonas Atenius igen.
I grunden är det positivt besked att det inte skulle påverka sysselsättningen här.
Om du skulle bedöma ditt orosläge inför framtiden på grund av det här?
Det är klart att man blir väldigt orolig. Vi ser nu hur Trump-regeringens republikanska tullar slår stenhårt och blint också mot världsekonomin i stort. Och så landar det ner också på hemmaplan här hos oss i Göteborg.
Reportrar Julia Hilmersson och Anna Olofsson på P4 Göteborg. EU håller på att göra sig redo att bötfälla Elon Musks sociala medieplattform X på över 10 miljarder kronor. Det uppger New York Times och hänvisar till källor. Anledningen ska vara att X inte gjort tillräckligt för att bekämpa desinformation och olagligt innehåll. EU väntas också kräva att X gör något för att stoppa det. I Eslöv har 4 personer gripits efter att en tonårsflicka stickskadades på en buss vid 8:30 ikväll. Flickan är allvarligt skadad. Bussen stod på en hållplats i närheten av järnvägsstationen när flickan attackerades. Enligt polisen är de 4 som gripits också tonåringar, en flicka och 3 pojkar. De misstänks för mordförsök. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio. Tid så för mig, Kristina Höglund, att hälsa välkommen in i ett nytt dygn. 4/4, 2025, skriver vi. Igår var det ju en del extra sändningar i P1. Och därför hör vi det här nu för första gången.
Hej och välkomna till talkshow i P1. Idag är vi på radiokonferens och kan därför inte sända live.
Så vi bjuder på lite smått gott från årets första månader.
Du hör mig, Katrin Simman.
Mig, Jonas Bonnier och Erik Alli.
Men på måndag är vi tillbaka igen, precis som vanligt. Jonas, om du vill verka väldigt upptagen på jobbet men egentligen kanske surfar på privata grejer, vad är ditt bästa knep?
Jag ska säga att mitt problem är det precis omvända. Alltså frågan bör formuleras: om jag vill jobba när jag kommer hem men måste låtsas att jag är ledig och chillar, hur gör jag? Svaret är att man jobbar med out of mind, out of sight. Alltså mitt tips: låt bli att sitta och arbeta så att någon ser dig. Sitt inte i tv-soffan och jobba utan hitta en mysig garderob.
Okej, hypotetiskt då, om du vore av en annan sort och chefen kommer gående och du vill verka upptagnare än vad du själva verket är.
För länge sedan så lärde någon mig att man ska aldrig lämna sin arbetsplats utan att bära en perm under armen.
Jonas, du har ju en liten gul bil, en Mini Cooper.
Mm.
Vad säger den om din personlighet?
Jag överlåter det nästan
frågan åt dig, för att det känns som du har ett svar på den frågan. Men jag köpte den här bilen för 20 år sedan, så att den sa något om min personlighet då, över 20 år sedan. Då var det så här att jag då bestämde mig för att köpa en bil med extra allt. Den skulle ha cab, den skulle vara snabb, den skulle vara gul. Och sen när jag hade köpt den, då hoppades jag att ingen skulle se eller lägga märke till mig när jag körde den.
En gul bil?
Tolka det gärna som du vill.
Ja, ja. Att du inte är i kontakt med din självanalys. Om jag skulle tolka den här gula bilen, nej men jag tycker att det tyder på en lekfullhet.
Mm. Det också.
Ja. Mm. En trygghet i din manlighet kanske också.
Jag försökte ge bort den till min dotter, för att hon vägrade, så att jag fick tillbaka den. Ja.
Om du skulle fördomsprofilera de som köpte Tesla för några år sedan.
Ja.
Innan Elon Musk hade gått ut och stöttat AFD och blivit väldigt nära förknippad med Donald Trump.
Först var väl Tesla bilen för Apple-användare. Så det var ju den där high-tech-bilen som var cool och som var liksom någonting annat och så som man köpt. Och sen så gillades den. Sen tror jag att man måste gilla berg-dalbanor för att köpa den. Jag kommer ihåg när jag skulle testköra en Tesla från början. Det var så gick så otroligt fort, så man körde sjukt fort varje gång man hade möjlighet att tvärstanna sen. Och det var lite som en berg-dalbana, man blev väldigt åksjuk. Sen, de senaste åren så har det väl varit för ekonomiskt sinnade. Tesla har ju sänkt sina priser väldigt aggressivt. Så att det har ju varit en bra bil att köpa rent ekonomiskt.
Om man är inom ett visst segment då?
Nu är den mest till för rebeller, va? Eller jag vet inte.
Ja, det går ju jättedåligt för Tesla nu. Försäljningen av nya Teslor har störtdykt i Europa. I Tyskland ner 76%.
Mm.
Annonserna på Blocket, det har aldrig varit fler som vill sälja sin Tesla där. Teslabilar har vandaliserats. Det verkar ju som det är någon form av Tesla-skam som brer ut sig. Daniel af Klintberg, välkommen hit.
Tackar.
Du har ju tidigare varit chef för oss här på Talkshow.
Stämmer.
Nu är du med i egenskap av en Tesla-ägare som också hänger på den här typen av nätforum där andra Tesla-ägare finns. Och jag menar, det här är ju public service. Du ska inte behöva ta ställning till vad Elon Musk håller på med eller inte. Men du har ju en inblick i hur snacket går där.
Stämmer. Alltså, det är ju... Jag tror att det är lite dubbelt. Alltså, det finns de som älskar Tesla som ju inte som någonsin kommer släppa det. Sen finns det många som köpte Tesla av kanske det skälet som Jonas berättade om, att man vill uppfattas på ett visst sätt, som har problem nu, som krishanterar och som så att säga, försöker göra sig av med sin Tesla. Och då skriver det i sina Tesla-grupper, förklarar varför man gör det, liksom av moraliska skäl. Och blir så hatade av alla de som är kvar liksom i Tesla-communities. Det är spännande, det är drama att följa det i grupperna.
Och varför blir de så hatade?
Därför att det är på något vis, ska du köpa en kinesisk bil istället? Det här är ju en diktatur. Alltså, blanda inte ihop politik med en bra bil. Och för övrigt så är det de här grupperna, så är det ju sådana regler att man inte ska diskutera politik. Så att admin tar ju bort de här inläggen också hela tiden. De vill ju inte ha dem. Det ska ju handla om andra grejer.
Men är det inte så att ju färre som älskar någonting, ju mer passionerat älskas det av dem? Och då blir ju de som är kvar där i Tesla-gruppen, de kommer ju bli lite lätt aggressiva, kan man tänka sig, mot dem som liksom lämnar, eller?
Nej, men alltså, det som är intressant tycker jag, alltså, det är ju, lite grann har ju Tesla beskyllts för att ha sådana här fanboys som älskar, ungefär som ett fotbollslag. Alltså, det blir den typen av känslor. Och nu blir den här polariseringen även i Tesla-communityn, som ju, man kan se i övriga samhället också, så det är intressant.
Det kommer bli våld snart, när ni möts i verkliga livet.
Ja, det vet jag inte, men det är ju... Alltså, man kan
men du utesluter inte helt
nej,
enkelt.
Men man kan garva lite grann åt det, men jag ändå så här, en person i min närhet körde sin Tesla för några dagar sedan och en kille hejlade till henne på gatan.
Ja.
Det är ändå lite speciellt.
Det får man säga. Och för din del då, jag menar, när du kör runt i din Tesla, är du lite mer, vad ska vi säga, på din vakt?
Nej, det ska jag inte säga det, men lite grann så, jag och min fru pratade om så att bilen är otroligt smutsig just nu. Och vi har snackat om så här, hon har sagt, men vi struntar i och tvättar den, för då sticker inte ut och sticker inte i folks ögon. Så att vi håller låg profil, så kan man säga.
Alltså, vi har ju sett på nätet Tesla-ägare som har satt på andra bilmärkens märken.
Ja, som har bytt ut det. Ja. Och det finns ju också att man kan köpa det här klistermärket. Alltså, jag köpte min Tesla innan Elon blev galen. Mm. Att sätta på den på bilen.
Hur tas det emot i gruppen?
Det vet jag inte. Jag tror att de tycker att det är töntigt. Så ska man inte. Man ska stå för sin Tesla.
Vi ska också säga hej till Jan-Erik Berggren, bilexpert som skriver för Expressen. Välkommen hit.
Tack, tack.
Märker du av den här, ja, jag kallar det för Tesla-skammen?
Ja, absolut. Den är ju väldigt tydlig som vi har fått beskrivet för oss här. Och det var ju som vi sa också en väldigt tydlig grupp av människor som älskade Tesla. Den var ju något annat när den kom. Det var den enda elbilen i princip och den bästa elbilen under många, många år. Och de älskade den och det var, Elon Musk var liksom för klimat, kampen för klimatet så att säga. Men det här har ju svängt totalt och nu finns det ju också andra alternativ. Så jag tror att försäljningen inte bara beror på det här utan nu har ju alla andra bilmärken en bil som är lika bra eller bättre.
De har liksom kommit ikapp.
De har kommit ikapp på väldigt många områden så nu finns det alternativ att köpa. Så man behöver inte köpa en Tesla. Om backar vi 5 år så var de bra mycket bättre på väldigt många saker.
Så att försäljningen stört dyker har flera orsaker då, låter det som
ja,
det?
Ja, men är det 76% i Tyskland, då kan man väl tänka att det finns en orsak som är mer betydande än andra. Men